Radio Nolaskogs.
God morgon kära lyssnare och välkomna till Radio Nolaskogs. Vi sänder fram till 10.30 med repris ikväll klockan 21 och på lördag klockan 9. Jag heter Anke Hagström och är dagens programvärd och i kontrollrummet sitter vår tekniker Erik Bergström. I dagens program ska vi prata om Mullvi Winter Classic. Fredrik Ödling kommer till studion och berättar om evenemanget. Vid 9:30 läste Åsa Bodén veckans novell Han och hon av Dorothy Parker. Sen ska vi prata om kulturhuvudstadsåret som invigdes i dagarna 3 i Umeå i månadsskiftet januari-februari. Birgitta Riklund kommer att berätta om invigningen och de samiska evenemangen för året. Men vi börjar med lite musik så vi får den rätta inramningen och stämningen till Mullvi Winter Classic.
Doft på öar, en bris. Rönnmarös hästar går över isen. Inga segel finns här i skärgården. Men du, ta dina skridskor. Och nu glider vi tysta, fjärdarna bär till huvudskär. Sjösalas äng vit och tom och tyst för evigt tåg är i antingen. Här ligger grinnan som jag stod på i somras en dag. Saltkråkan blinkar, kom nu vi flyr på er. Harar på fjärden och kälkar på nämnden. Där kommer storskär, tuffar i rännan. Doft av bifsteg. Vinter i skärgård, skridskor på fjärden. Thank you.
Svante Turesson, Vinter i skärgården. Nu hälsar dig välkommen, Fredrik Gödling.
Tusen tack för det, Anki.
Vad roligt att se dig här i studion.
Ja, men tack detsamma.
Hör du, vi ska ju prata om Ulvi Winter Classic.
Jajamensan. Det känns jätteroligt att vara här och prata om det. Och vi har ju hamnat i ett litet dilemma.
Ja, jag måste ju säga att det var ju lite snopet. När jag läste tidningen i morse så stod det så här: ingen is och ingen hockey på Ulvön. Och det var ju precis det du och jag skulle prata om här.
Precis.
En halvtimme. Och då gäller det att vara flexibel här och försöka göra något bra av det i alla fall. För det kommer ju inte att vara så att det inte blir någonting.
Nej, men precis. Skam den som ger sig brukar man ju säga. Och så är det väl även i det här fallet. Så att vi bestämde oss efter en dragning igår. Egentligen jag och Ulf Boa Eklund att... Vi ska hitta på en plan B, och vi har ju haft både en plan B men även plan C, och det är väl just det där C som vi är på nu. För plan B var ju att vi skulle spela på en insjö, som du mycket väl känner igen.
Ja, men jag vet, ja.
Men när det blir så mycket blidväder som är, ja, det är helt fantastiskt egentligen i mitten av februari.
Ja.
Så verkar gudarna där uppe ha någon slags vår i sinne.
Det verkar så.
Så att i princip 14 dagars lite drygt blidväder med regn som nederbörd i princip. Så insåg vi att det har blivit som stopis uppe på sjön. Så därför så sa vi att då får det bli C istället. Plan C alltså. Och det innebär att det ska ju naturligtvis avgöras, den här hockeyturneringen som den var i ursprunget. Men då får man ju ta till... lite andra metoder, och vi riktar ju blickarna mot Nordamerika som är framskjuten vad det gäller påhittighet och det här, vad säger man, gör det kommersiellt med allt runt omkring.
Mm.
Och en gång per år så har man ju borta i Nordamerika i NHL, som de flesta känner till, så har man ju en All-Star-helg.
Precis.
Och under den All-Star-helgen så är ju då dag ett oftast ett antal tävlingar där man utser både individuella vinnare men även lagvinnare då. Och det finns ett uttryck som heter speed shooting. Det är alltså man testar med en hastighetskamera, i princip som polisen har enkelt uttryckt, hur hårt man skjuter.
Vad häftigt.
Med puck och klubba.
Ja.
Och det är någonting som vi tänker vi skulle kunna transformera över till ute på Ulvön då, och ta med oss det konceptet. Så det skulle ju vara en tänkbar utmaning, så att vi skulle kunna utse en vinnare ändå.
Ja, men det låter ju jätteroligt att inte vara rådlös, för det är viktigt tycker jag att vi får ut folk, ja, även andra årstider än bara sommaren.
Precis.
Det är så otroligt vackert i skärgården även vintertid, så att man unnar alla att ta sig en tur ut. Och det är så kul med det här jippot som ni själva kallar det, att det skulle ha varit. Jag läste just det i tidningen 7. Men som sagt var, världens makter kan ingen ge sig på.
Nej.
Och styra, så det är bara att gilla läget. Ja, jag sa den här artikeln som var skriven idag, eller om att det inte blir någon hockey på Ulven. Det är ju trist i och för sig, men jag tror att det kan bli en kul helg i alla fall. Därför att jag hörde att hotellet är fullbokat och det kommer ut folk i alla fall, och det blir fest på lördag kväll på hotellet. Så att det är kul att det rör på sig där ute, för nu har det varit långt sen julborden i december.
Jajamän, det stämmer. Från och med, man kan säga, 22 december slog vi igen portarna för ett riktigt bra julbord har det varit för våran räkning, om man tittar ur hotellets perspektiv. Efter det så har vi egentligen gått in i en otroligt intensiv fas där ute, där vi har sopat ut hela köket bland annat och byggt om. Och så att vi har många saker att fira. Vi har ju faktiskt en nyöppning kan man säga på hotellet att fira också. Så att det är lite dubbla events skulle man kunna säga.
Ja. Ja, jag hörde ju att som sagt efter sista julbordet, Då började väggarna rivas och köket plockas ut. Så att det var direkt alltså för ombyggnation. Och då tänkte man så här, men hur ska de hinna till Ulvi Winter Classic? Men det ja, hanns med.
Ja, det upprättas en tidsplan och de som håller på med byggnationer har rätt bra koll på att de där tidsplanerna håller sällan. Men återigen så, det finns väl liksom, vi står väl och dansar på knivväggen mellan att vara lite, vad ska jag kalla det, optimistisk och dumdristig. Men vi sa att det här fixar vi.
Ja, det är riktigt rätt och riktig inställning att man ska klara det. Och det blev ju helt okej.
Okay. Ja,
vi kanske ska lyssna på lite mer musik. Vi lyssnar på den här låten. Du behöver inte ängslas med Sara Zacharias. Ja, ni såg kanske i spalten i tidningen 7 att även Ulf Boa Eklund skulle ha varit med här i studion idag. Men det var något som kom emellan, precis som det gör ibland i självaste livet. Så att därför är det bara Fredrik och jag som sitter här. Men det är ju inte bara. Fredrik, jag känner ju dig sen du var liten och alltihopa, men alla människor känner ju inte dig. Vem är du egentligen?
Ja, jag är väl en ganska spontan och glad kille på 34 år. Och är ju uppväxt från början i Järved
Jo.
och där har vi ju setts mycket.
Jajamän.
Jag är ju egentligen, man kan säga att jag är mer eller mindre uppväxt på Getinghov. Eftersom både min bror och min far har hållit på med ishockey och jag älskade att vara där. Från början framförallt på grund av ismaskin. Det var min stora passion.
Det brukar vara
Så
så
att,
med
så att
små
jag
killar.
gjorde så här att när grabbarna och tjejerna spelade ut på plan, då gick jag in och åt varmkorv. Och sen då möttes vi där när perioden var slut, för då ska jag ut och kolla på ismaskin. Men åren gick och jag minns så väl att vi började i första klass. Så skulle ju alla bums börja spela ishockey i Järve då. Och man kan säga att jag föll väl för grupptrycket och jag föll för sporten. Så att idag är jag ju en otroligt passionerad hockeyälskare.
Ja, men du har ju påbrå, du nämnde om din bror och din far. Och din brorsa, det är ju Magnus Ödling, och din far, det är ju
Det är Sune, ja.
Sune Ödling, ja.
Precis.
precis.
Ja.
Stormålvakt, han är ju jätteduktig.
Ja, visst. Nej, så att, och mitt alltihop så när jag då började så sa ju pappa om man blir så lite revolt stuk fick man ju där då. Han sa så här, ja vad den gör, bli inte målvakt Fredrik. Så att då blev jag ju det naturligtvis. Då vill man ju vara lite tvärs över.
Ja, visst.
Så att på den vägen är det och det är därför jag sitter här idag för att jag höll på att spela hockey ända tills för ett antal år sedan här runt omkring Örnsköldsvik i första hand och har ju som sagt var en väldigt passion för i första hand ishockey. Jag är väl inte så jätteintresserad av övrig idrott. Ingen sån här sportnörd om man får kalla det för det. Men just ishockey är jag. Det är ju någon slags kultur och det är ju som ett arv på något vis som följer med här i Örnsköldsvik.
Ja, det är ju så. The heart of hockey. Det
Precis.
ligger mycket i det.
Ja, det gör det faktiskt.
Det är ju verkligen kultur. Jag menar, idrott är ju kultur.
Ja, det är det ju.
Folkrörelse och här är det ju så väldigt betydelsefullt just
Ja.
i Ö-vik med alla stjärnor som har fötts här och som har kommit ut i världen och blivit världsberömda och
Ja.
mycket stora idrottsmän.
Ja, framförallt om man tittar då. Klimatet har ju förändrats en del och det är väl lite anledningen varför jag ju har varit en del och startat just det här Ulve Hockey. Och det är ju det här med den spontana idrotten och så vidare. Jag är ju som sagt var, som jag sa, mer eller mindre uppväxt ner på Getinghov i Järved. Där man var från i princip 7-åringar upp till stora grabbar som man tyckte då. Man kanske var 17-18 på kvällarna och man var där tills mamma hämtade en och man grinade när man skulle gå hem. För det var orättvist för brorsan fick vara kvar.
Han som var äldre.
Ja, så att,
ja.
och utifrån det så kan man ju säga att vi såg inte riktigt det. Den bredden och toppen, det har ju utarmats lite grann kan man väl säga på senare år, hockeyn. Än om vi har en stor passion här i stan så om man tittar på breddidrotten kontra toppidrotten så om man skulle kunna tänka sig att bredden är bred och toppen är smal och så skulle man göra en pyramid utav det. Det är väl det mest visuella jag skulle kunna transformera över det. Så att då kan man tänka sig att från att ha en bred bas till en smal topp så har det blivit mera som ett streck idag kan man säga. Och det var väl någonstans där vi började och fundera över det här med Ulve Hockey. Därför att antingen så ser man livet från ljusa sidan och försöker att ta tag i det. Eller så är man negativt lagd. Återigen så var vi väl både drömsk, alltså att man drömmer sig bort lite grann, lite pojkmässigt, men också att man har någon slags en vision av att kunna påverka framtiden. Så därför så, när vi då diskuterar med ett antal kompisar här om att man borde göra någonting åt bredden och det är ju synd att folk lägger av så tidigt och man borde kunna hålla på. Även upp i en äldre ålder för att man har en passion för sitt intresse.
Var det då Ulve Hockey
Ja,
bildades?
det är ju en del av det så att säga. Det börjar ju Egentligen så är det ett antal kompisar som har spelat i lag och vi gjorde en liten Åshöjden BK-resa faktiskt. Vi spelade ju uppe i ÖSK i slutet på 90-talet och början på 2000 och tog oss faktiskt, hör och häpna, utan speciellt mycket ekonomiska medel upp till Allsvenskan.
Ja, det var ju fantastiskt.
Ja, det är faktiskt en otrolig resa som man är stolt att få vara med om. Den är svårt att jämföra med idag. Det finns ju några allsvenska klubbar som är i små städer, men om man tänker sig som just Övik där det mesta kretsar kring Modo och vi kommer som andra lag och utan egentligen speciellt starka förutsättningar med i princip ett kompisgäng som tog oss upp och mycket på grund av den här passionen. Och vi firade och var ju mycket och umgicks på sidan om.
Ja, just det.
Så att generellt så var vi, bland annat midsommar var ju en sån här helig grej där vi oftast drog ut på Ölvön eftersom då patron Markusson hade en lada ute i Norrbyn, så då passade det rätt bra att dansa kring stången där och fira in midsommar. Och det blir rätt långa dagar om du jobbar in torsdagen då på innan midsommar och så åker du ut på Ölvön och så är du där till på söndag. Så måste du bedriva dagarna med någonting. Och, fotboll var ju en sak. Vi spelade fotboll och delade upp lag. Vi hade massa andra grejer. Vi slog lite med lie och så vidare och röjsåg. Och den tredje var ju naturligtvis att vi började att ponera lite grann. Och då gjorde vi ett slutspelsträd med en massa skärgårdslag där Ulve Hockey då oftast gick ganska långt i det slutspelet. Trysunda var ju med och Grisslan. Ja. Och, så att vi satt där och hittade på en egen liga egentligen. Och man kan säga att från den lekfullheten och det här är lite tyngre och allvarsamma där bredden utarmas så fusioneras de kan man säga. Och vi gjorde slag i saken och för 2 år sedan ganska precis är det väl nu när David ringer till mig och säger att ska vi inte göra verklighet av det här och starta en förening. Och återigen så sa jag ja utan att veta vad jag hoppar på egentligen. Och vi har ju haft en jätterolig resa fram tills idag egentligen.
Ja, och när du nämner David, jag vet ju att vem du pratar om, men för lyssnarna måste vi säga att det var
ja, precis.
David
Markusson.
Precis.
Han är ju idag vd för Höglandssågen och är väl kanske det största privatägda företaget i Örnsköldsvik tror jag.
Ja.
Bland dem i alla fall.
Så är det. Nu lyssnar vi på lite musik.
You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Aim.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.
You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
First things happen to see, you know.
Always look on the bright side of life.
What you got to lose? You know, you come from nothing, you're going back. What you lost?
Always
nothing!
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Look on the right.
Some of us
got
to live as well, you know.
Ja, den där musiken valde jag när jag hade läst i morgontidningen att det inte blir något hockey ut på Ulven till helgen. Men jag tänkte, ja men vi måste se det från den ljusa sidan i alla fall. Och det har vi ju gjort. Fredrik, jag måste fråga, vart ska matcherna gå av stapeln? Eller matcherna, nu blir det ju att skjuta hårda puckar.
Ja, precis. Det blir som sagt varit ett antal utmaningar där ute. Det är lite svårt att förklara, men om man är av den äldre generationen så kanske man har varit ute och dansat någon gång på Ulven.
Ja,
det
har man.
Och precis där dansbanan en gång var, det vill säga väldigt närbeläget till hotellet, där har vi byggt en sandbädd och vi har gjort liksom efter konstens alla regler och där står idag en rink. Men det är lite taskigt med is, men vi tänkte att själva evenemanget ska hålla till kring den rinken.
Jajamän. Och sen så tar man sig ju ut över dagen om man så vill. För
ja,
båtarna går lite extra turer.
Precis. Är man lite osäker ska jag säga på en gång så kan man gärna ringa till mig eller till Linda på 0660 22 40 09. Om det är så att man har mer intresse. Men det finns alltså ett antal extra avgångar. Bland så går en båt klockan 10 från Köpmanholmen. Så man är framme så där vid lunch. Och vi har för avsikt att köra igång utmaningarna kring mellan 1 och 2 någonstans. Så då hinner man med det. Men ni får gärna kontakta oss. Eller om man är så pass modern och så har Facebook så kan man följa uppdateringar där också.
Vi tar telefonnumret till hotellet en gång till,
precis.
Fredrik.
0660 22 40 09.
Och med det så tackar jag dig jättemycket för att du kom hit, Fredrik.
Tack för det, Anki.
Och så ses vi till helgen. Det ska bli kul.
Absolut, det ska bli jätteroligt.
Ja, lycka till.
Tack för det.
Vi går vidare i programmet och nu ska vi lyssna på veckans novell. Åsa Bodén läser Dorothy Parker, han och hon.
Veckans novell, Han och hon av Dorothy Parker. Men först några ord om Dorothy Parker själv. Hon föddes 1893 i New Jersey i Amerika. Och hon var inte speciellt produktiv. 3 diktsamlingar och 2 prosaböcker i hela hennes litterära produktion. Men de trycks ständigt om och publiceras på nytt i tidningar och tidskrifter och ges ut i översättning på olika språk. Hon kallades för Dottie och hon skulle sedermera bilda kärnan i den berömda litterära kotteriet Runda bordet som tog för vana att äta lunch på Hotel Algonquin i New York varje dag. Hon umgicks i kretsarna kring Oscar Wilde och hon lär ha sagt någon gång: det är ingen idé att säga någonting kvickt, för alla tror att det är Oscar som sa det. Men hon själv var väldigt kvick och väldigt iakttagande. Och nu följer novellen Hon och han. Den unge mannen med den artistiska slipsknuten sneglade oroligt längs soffan mot flickan i fransklänningen. Hon satt och tittade på sin näsduk som om hon aldrig sett en näsduk förr. Så djupt intresserad var hon av tyget i den, dess form och möjligheter. Den unge mannen harklade sig fast det egentligen inte alls behövdes och utan resultat och utstötte ett litet synkoperat ljud. Vill du ha en cigarett? Frågade han. Nej tack, sa hon, men tack så hemskt mycket i alla fall. Tyvärr har jag bara den här sorten, sa han. Har du några egna? Det vet jag faktiskt inte, sa hon. Men det har jag nog, tack ska du ha. Om du är utan kan jag kila bort det hörnet och köpa, det tar bara en minut, sa han. Tack ska du ha. Men jag vill absolut inte ställa till med besvär. Det var väldigt rart av dig att fråga. Tack så hemskt mycket. För Guds skull, sluta upp med att tacka, sa han. Vadå, sa hon. Jag visste inte att jag någonsin att jag sa någonting opassande. Jag är hemskt ledsen om jag sårade dig. Jag vet hur det känns att bli sårad. Jag har faktiskt ingen aning om att det var en förolämpning att säga tack. Jag är inte precis van att folk svär åt mig för att jag säger tack. Jag svor inte åt dig, sa han. Jaså, gjorde du inte, sa hon. Nej. Herregud, sa han. Jag frågade bara om jag skulle gå ut och köpa cigaretter åt dig. Det är väl ingenting att gå upp i limningen för. Vem är det som går upp i limningen? Jag visste faktiskt inte att det var ett brott att säga att man inte vill besvära. Jag måtte väl vara hemskt dum eller någonting. Vill du att jag ska gå ut och köpa cigaretter eller inte, sa han. Himmel. Om du så gärna vill gå ut ska du inte känna dig tvungen att stanna här. Jag vill absolut inte att du ska känna dig tvungen. Äsch, var inte så där, hörru, sa han. Hur då så där? Jag är inte på något särskilt sätt. Vad är det med dig, sa han. Ingenting, sa hon. Hur så? Då var du så här konstig hela kvällen, sa han. Du har knappt sagt ett ord till mig sen jag kom. Jag är hemskt ledsen om du inte haft det trevligt, sa hon. Himmel, kände inte tvingad att stanna här och ha tråkigt. Jag är säker på att det finns tusen ställen där du kan ha mycket roligare. Jag tycker bara lite synd att jag inte visste förut i alltihop. När du sa att du skulle komma hit ikväll tackade jag nej till en massa folk som ville bjuda mig på teatern och allt möjligt. Men det spelar absolut ingen roll. Det är mycket bättre att du går någon annanstans där du har trevligt. Det är inte särskilt roligt att sitta här och veta att man tråkar ut dig. Jag har inte tråkigt, sa han. Jag vill inte gå någon annanstans. Äsch, älskling, kan du inte säga vad det är? Snälla du. Jag fattar inte vad du pratar om, sa hon. Det är absolut ingen fel på mig. Jag förstår inte vad du menar. Jo, det gör du visst det, sa han. Det är någonting som är fel. Är det någonting som jag har gjort kanske? Himmel, sa hon. Det angår väl inte mig vad du gör. Jag tycker absolut inte att jag har någon rätt att kritisera dig. Kan du inte sluta upp med att prata så där, sa han. Snälla du. Prata hur då, sa hon. Det vet du själv, sa han. Du pratade så där i telefon idag också. Du var så snorkig när jag ringde att jag nästan inte vågade prata. Förlåt, sa hon. Vad sa du att jag var? Äsch, förlåt mig, sa han. Det menar jag inte, men du gör det så helsikes trassligt. Jag är faktiskt inte van vid ett sånt språk, sa hon. Ingen har sagt det så där till mig i hela mitt liv. Jag bad ju om förlåtelse, sa han. Jag menade faktiskt inte så, älskling. Jag förstår inte vad som flög i mig. Kan du förlåta mig, snälla du? Ja, naturligtvis, sa hon. Himmel, inte behöver be mig om förlåtelse. Det spelar absolut ingen roll. Det känns bara lite konstigt när någon som man trodde var en gentleman kommer hem till en och för ett sånt språk. Men det spelar absolut ingen roll. Ingenting som jag säger spelar väl någon roll för dig, sa han. Du verkar sur på mig. Sur på dig, sa hon. Jag fattar inte var du har fått det ifrån. Varför skulle jag vara sur på dig? Det är ju det jag vill veta, sa han. Du kan väl tala om vad jag har gjort. Har jag sårat dig på något sätt, älskling? Jag har varit så nervös hela dagen för att du var så där i telefon. Jag fick ingenting gjort på jobbet. Det skulle verkligen vara tråkigt om jag hindrade dig i ditt arbete, sa hon. Jag vet att det finns massor av flickor som inte generar sig för det, men jag tycker det är hemskt. Det känns verkligen ingen vidare att sitta här och höra att man hindrar folk i deras arbete. Det sa jag inte, sa han. Det sa jag inte. Jag sa inte. sa hon. Tänk, jag tyckte jag hörde det precis. Men det är väl jag som är dum. Det är nog bäst att jag går nu, sa han. Jag klarar inte det här längre. Allt jag säger gör det bara surare. Du vill helst att jag ska gå. Du gör precis som du vill, sa hon. Det är det sista jag skulle göra, att hålla dig kvar här när du helst vill gå någon annanstans. Du kan väl gå någonstans där du inte har tråkigt. Du kan väl gå hem till Florence Liming. Hon skulle bli väldigt glad, det vet jag. Jag har ingen lust att gå hem till Florence Liming, sa han. Vad ska jag gå hem till henne för? Hon är ju odräglig. Säger du det, sa hon. Det verkar inte som du tyckte att hon var så odräglig på Elsies party igår. Det såg jag. Du ville inte ens prata med någon annan. Så odräglig tyckte du att hon var. Ja, och vet du varför jag pratar med henne, sa han. Ja, du tycker hon är snygg, förstås. Somliga tycker väl det. Det är inte så konstigt. Somliga tycker att hon är riktigt söt. Jag vet inte om hon är söt eller inte, sa han. Jag skulle inte känna igen henne om jag mötte henne igen. Och att jag pratade med henne, det var för att du inte ens tittade åt mig igår kväll. Jag gick fram och försökte prata med dig, men du sa bara, hej på dig du. Bara precis så, hej på dig du. Och sen vände du dig bort med detsamma och såg inte åt mig. Såg jag inte åt dig, sa hon. Åh, det var verkligen lustigt, det var fantastiskt. Förlåt att jag skrattar. Skratta så mycket du vill, sa han, men det gjorde du inte. Hörru du, sa hon, i samma minut som du kom in i rummet började du göra till för Florence Liming, så jag trodde inte du var intresserad av någon annan. Ni två verkade ha så roligt ihop att jag vill inte störa för allt i världen. Herregud, sa han. Den där flickan, vad är hon nu heter, kom fram och började prata med mig innan jag hann hälsa på någon annan. Och vad skulle jag göra? Jag kunde inte slå henne på käften heller. Det verkar inte precis som du försökte göra det, sa hon. Men du märker väl att jag försökte prata med dig, eller hur, sa han. Och vad gjorde du då? Hej på dig du. Sen kom den där, vad är det hon nu heter, tillbaka och då var jag ju fast. Florence Liming. Jag tycker hon är hemsk. Vet du vad jag tycker? Att hon är en förbannad liten gås, det tycker jag. Ja, det är klart, sa hon. Det intrycket har jag alltid haft också, men jag vet inte. Det finns någon som säger att hon är söt, det har jag faktiskt hört. Inte i samma rum som du i alla fall, sa han. Hon har hemskt konstig näsa, sa hon. Jag tycker faktiskt synd om flickor som har sån näsa. Hon har en förskräcklig näsa, sa han. Men din näsa är vacker. Det är inte klokt vilken söt näsa du har. Nej, det har jag inte, sa hon. Du är tokig. Och vackra ögon, sa hon. Och vackert hår och vacker mun och vackra händer. Får jag låna en av de där små händerna? Titta vilken fin liten hand. Vem har världens vackraste händer? Vem är världens underbaraste flicka? Inte vet jag, sa hon. Vem är det? Vet inte du, sa han. Det vet du visst det. Nej, sa hon. Vem då? Florence Liming. Florence Liming, det var det värsta, sa hon. Tänk att bli sur för Florence Liming. Om jag inte hade kunnat sova hela natten. Jag har inte kunnat jobba på hela dagen för att du inte ville prata med mig. Tänk att en flicka som du kan bli sur för Florence Liming. Du är absolut inte klok, sa hon. Jag var inte sur. Hur i all sin dag kunde du tro det? Du är inte klok. Åh, akta mitt nya pärlhalsband. Vänta lite så får jag ta av det. Så ja.
Åsa Bodén läste veckans novell, Han och hon av Dorothy Parker. Välkommen in i studion, Birgitta Ricklund.
Tack så mycket.
Vad roligt att ha det här.
Ja, det här blir ju en överraskning för mig också.
Vi ska prata lite grann om invigningen i Umeå, alltså kulturhuvudstaden, som gick av stapeln här i lördags.
Ja.
Och ja, vi ska prata om det, men vi ska börja med att presentera dig lite mer. Vem är du, Birgitta?
Ja, jag är född och uppvuxen i Saxnäs Marsfjäll. Men jag flyttade hit som 10-åring. Och det har varit en fantastisk uppväxt här i den här kommunen. Fast från början var det Nätra kommun. Mm. Men nu är det ju Örnsköldsviks kommun. Ja, och jag är verksam både som anställd inom kommunen och som egenföretagare som möbelhantverkare.
Mm. Men du känner mycket till om samerna.
Ja, därför att jag är samer själv och har nu sedan en hel massa år tillbaka engagerat mig både i länets sameförening som hade sitt huvudsäte, eller har sitt huvudsäte i Sundsvall. Men sedan 3 år tillbaka så har vi en egen sameförening här i Örnsköldsvik som heter Årestare Samien Sibre. Och där är jag ordförande.
Ja, det är du. Hur många medlemmar är ni i föreningen?
Som det ser ut nu så har vi väl ett 90-tal medlemmar, betalande medlemmar.
Ja, och det här är en helt opolitisk förening. Det är bara en intresseförening.
Det är som en intresseförening för att bevara det samiska kulturarvet. Och alla som har intresse och känner för att stödja den samiska kulturella utvecklingen och arvet, de är välkomna som medlemmar. För vi är varken politiskt bundna till någonting eller religiöst bundna till någonting eller.
Precis. Hörde du, som sagt, var du var med på invigningen uppe i Umeå i helgen?
Ja, jag hade bestämt det sedan ett år tillbaka att jag skulle faktiskt vara med där uppe, för min goda vän Monica Edmondson hade venissage på en utställning uppe på Västerbottens museum. Och då visste jag att den vernissagen var den 1 februari. Därefter så hade jag bokat in detta sedan länge tillbaka.
Ja, för den ville du vara med på.
Absolut, absolut. Ja. Och så skedde ju då hela invigningen 5 på eftermiddagen den samma dag. Och jag befann mig på Gamlia hela tiden över den invigningen. Och kom ner på stan i ett folkvimmel utan dess like.
Ja, det var en riktig folkfest. Jag hörde att det var 55 000 som var med på invigningen. Så det var folk, ja, verkligen i Umeå.
Det var folkligt i Umeå och det var verkligen feststämning. Och det bästa jag tyckte det var ju att jag kunde ju fritt gå ner till älven förbi där alla folk hade stått och trängt. Jag kunde komma ända ner och titta på den fantastiska uppriggningen av hela arrangemanget.
Hur såg det ut?
Ja, det var fantastiskt. Som jag tolkade så var det ju en sita de hade byggt upp på isen med eldstäder och samiska symboler hämtade då ifrån spåtrumman, den samiska spåtrumman. Och som kan ha varit de tre gudinnorna eller ja. Jag hann inte se så väldigt noga på det, men det var helt otroligt uppriggat. Mm. Och jag tittar ju många gånger på arrangörsjobbet, för det är lite spännande när man vet hur mycket arbete det var för det.
Ja, men såklart. Du sa sita, vad betyder det?
Det betyder alltså sameby. I gammalt tillbaka så hade varje familj och släkt en egen sita, som man sa då.
Mm.
Men nu har ju det genom ett svenskt påfund och så har det blivit samebyar. Och därför så i det här området så brukar vi ju säga så här, ja, nu är Vilhelmina norra sameby här och nu är Vilhelmina södra sameby här nere med renarna på vinterbete.
Ja.
Då är det just de här områdena som har sitt antal renar och antal släkten som bor i det området.
Så är det. Invigningen kallades för Burning Snow, läste jag. Och det var snö, det var is, det var ljus, det var eld. Det var liksom elementen som möttes och gav effekter.
Ja, nej, för det första då, som sagt var invigningen av vernissagen. Den var bara en upplevelse i den, för att det var ju många fina glasprodukter som glasvasar kan man säga, som den här kvinnan Monica Edmondson hade gjort, som har skickats hela världen runt och kommer tillbaka med en historia.
Precis, det var ju så fantastiskt. Jag hörde på ett radioprogram som handlade om det här.
Ja.
Att hon fick tillbaka alla sina 100 glaskärl.
Ja.
Som hon hade skickat ut i världen.
Ja, och det var bara ett som var krossat.
Ett var krossat, ja.
Och det hade skett uppe vid demonstrationerna i Kallak.
Ja, är det inte otroligt?
Ja, det var helt otroligt. Och så hade hon ju fått kulturrådet från Berlin, Marika Lagerkrans,
ja,
till att
där.
Komma upp och inviga
ja.
Utställningen. Och hon gjorde en fantastisk invigning, för hon är så förtjust i den samiska dikterna, poesin. Så hon läste ett litet stycke där, en dikt. Och så var det en kvinna som vi sen ska få höra lite musik av, Katarina Rimpi. Hon jojkade. Och det var så otroligt fyllt av känslor i rummet. Det var en otroligt fin invigning.
Spännande. Mm. Ja, du berättade att du höll till uppe på Gamlia. Ja. Det var alltså Västerbottens museum.
Ja.
Där höll ni till.
Ja.
Och Monica Edmundsson.
Ja. Men jag tänkte, du sa det, olika eld och ljus och snö och is. För det var precis vad som mötte mig när jag kom ner på Rådhusesplanaden. Alla dessa fantastiska snö- och isblock som de hade gjort skulpturer och de hade gjort olika scener. Det var så barnvänligt. Och det vart jag väldigt glad för. Det var väldigt många barnfamiljer som var ute.
Ja.
Sen på ett annat torg, då hade de gjort en stor rutschkana där kön var lång utav vuxna som ville åka i rutschkana.
Ja.
Alltså, åker ni som lyssnar på det här upp till Umeå, far dit och så gör en liten rush i kanan.
Ja, men du sa ifrån rådhuset, det är ända borta till stationshuset i Umeå då.
Ja.
Som de har gjort dessa is- och snöskulpturer.
Ja, precis.
Ja.
Ja.
Ja, det känns ju som man måste åka dit. För tyvärr kunde jag inte vara med på invigningen i helgen. För jag hade lite annat som jag var upptagen av. Men jag förstår att det var en stor upplevelse.
Ja, jag tyckte det var ju häftigt att vara där bara över dagen. Och så säger folk till mig, jaha, du var inte kvar över kvällen. Nej, jag var inte det. Men det var alltså knökat med folk. Fullständigt stor festlighet. Folkfest.
Vad roligt.
Ja. Så det kan vi glädjas åt, vi här i Örnsköldsvik också.
Ja, för vi kommer ju med på ett hörn.
Vi gör ju det.
Så småningom under våren. Mm. Absolut. Ska vi lyssna på lite musik?
Ja.
Sayakai don la vai al tamoin
Det var gruppen Järna med Katarina Rimpi som framförde I guess, I guy. Vi brukar ju prata om att året har fyra årstider. Så säger vi. Men den samiska traditionen har fler än fyra, nämligen dubbelt så många. Varför är det så? Åtta årstider?
Ja, det har ju med renens vandring. Och det har ju med samernas traditionella liv att göra.
Mm. Det tycker jag är ganska fint det här att naturfolken, ursprungsbefolkningarna har ju levt så nära naturen alltid. Så att det räcker faktiskt till åtta årstider därför att just det här med renbetesnäringen och så spelar så avgörande roll för samerna.
Mm.
Och har gjort så förut i alla fall, ja, traditionellt.
Visst. Ja, och kanske om vi alla andra kunde tänka lite grann lika att allting har sin tid.
Allt har sin tid.
Och kunna utnyttja tiderna under ett år och ta vara på varje del av året. Än att vi säger, åh, nu är det vår. Och så går det fort. Och nu är det sommar. Ups, så var det höst.
Ja.
Och så är det vinter. Jag menar, vi har ju många schatteringar däremellan.
Absolut.
Så om vi bara skulle vilja, skulle vi nog säkert kunna hitta de där åtta i det vardagliga livet som svensken lever.
Absolut, det tror jag med. Nu är det ju i alla fall så att det är vinter. Det är den årstiden som samerna har från den 30 i första till den 27 i andra till 27 februari alltså. Och sen följer vårvintern från 28 i andra till 29 i fjärde. Sen blir det lite spännande för att när våren inträffar den 30 i fjärde till 19 i sjätte enligt samernas sätt att se på årstiderna så kommer ju Övik att bli inblandad i en invigning. För vi får den här i Övik tillsammans med Umeå.
Det stämmer det.
Vad kommer att hända då?
Ja, det är nog inte jag rätt person att förtälja för att jag har inte sett planerna än. Det enda jag vet det är att sameföreningen, vi kommer att vara inblandad på något sätt.
Mm.
Och det kommer att ske någonting på torget med pompa och ståt. Om det blir på fredagen den 1 eller 2 maj eller någonting sånt där,
ja,
tror jag det blir. Men vi har i alla fall planerat in att det blir ett föredrag på veckan efteråt. Då ska Christer Westerdahl, som har tidigare för länge sedan jobbat på museet,
ja, jag känner
som han amanuens, och han kommer hit och berättar om samer i Nordaskogs. För han är professor i Trondheim och han jobbar jättemycket med sydsamisk och samisk forskning fortfarande.
Mm. Ja, det kommer att bli spännande och att vi får vara med är ju jätteroligt. Övik är en av de kommuner som är med i kulturhuvudstadsåret tillsammans med till exempel Härnösand, Sundsvall, Kramfors. Och tittar vi norrut så vet jag att Piteå och Skellefteå är med på lite olika arrangemang. Personligen tycker jag det är så fantastiskt att Umeå har fått kulturhuvudstadsåret. Alltså fått det tillsammans med Riga. Och det gäller att marknadsföra det vi har att erbjuda här i Nordlaskogs. Och hela norra Sverige är ju en region som har så mycket att erbjuda. Jag som ursprungligen kommer ifrån Kiruna, jag skulle ju önska att man kunde utöka det här så att hela norra Sverige kom på kartan ute i Europa. För det är ju faktiskt så att från Umeå upp till Kiruna är det ju ytterligare då 65 mil Sverige som erbjuder väldigt mycket vacker natur. Och vi får försöka hjälpas åt att sätta hela regionen på kartan helt enkelt. Mm.
Ja, och om jag gör ett litet inlägg där så kan jag ju säga det att som same så tror jag att hela Sápmi med fyra länder kommer att njuta utav vad Umeå som kulturhuvudstad kommer att presentera.
Ja, och när vi pratar om hela Sápmi, då pratar vi om Norge, Sverige,
ja.
Finland och...
Och Ryssland.
Och Ryssland.
Ja, och då är det inga gränser.
Nej, precis.
Och jag tror att om vi som bor i var vi än bor, så tror jag att vi i Sverige överhuvudtaget ska vara stolt över att vi har fått ett kulturhuvudstadsår, eller en kulturhuvudstad i Sverige.
Ja. Ja, jag tycker det är fantastiskt.
Vi kan häpna över kanske Paris när den var på 90-talet, Lissabon, och tycker det är mäktigt. Men nu har vi det i Umeå, ja. Av alla platser.
Ja, jag tycker också att det är så väldigt roligt. Men när man tittar tillbaka på de städer som har varit kulturhuvudstäder, så har det ju varit, huvudstäder ute i Europa. Jag tror första stan som utsågs av EU, det var Aten, jag tror det var 1985. Då kallades det bara för kulturstaden. Mm. Och meningen med kulturhuvudstaden, det är ju att den ska skapa kontakter med andra regioner ute i Europa. Och stärka samhörighet, men också kunna peka på skillnader, därför att det vet vi att det finns. Men det är ju det som är så intressant i olika kulturer, att man har olika särdrag och att man kan samarbeta och knyta kontakter.
Mm. Och om man går in och tittar på hela årets program för Umeå 2014, så kommer man där att märka att det är väldigt många olika länder som är inblandade i olika evenemang. I helgen så var det visst en dansföreställning som hade med, alltså under invigningshelgen i Umeå, så var det en dansföreställning mellan samiskt och kinesiskt.
Mm.
Så att det finns väldigt många inslag.
Ja.
Så att ja, det är bara att kolla på programmet.
Ja, det visar lite grann om hur världen har krympt. Ett sånt samarbete hade ju varit otänkbart bara för 20 år sedan.
Ja.
20-30 år sedan. Men nu är världen så global. Alltså, det är så lätt att nå varann via internet och så att det blir tätare, närmare mellan olika kulturer.
Mm.
Det är intressant.
Mm.
Både mumilde mat går stilt, både mumilde, både mumilde, och ein i mig, och ein i vil ha det. Volku elille, mi ha kähpäsi, päre orusti, almi palpaivu. Say me no more, I'll do your thing.
Vi hörde Sofia Jannok som sjöng både Mumielde. Jag får reservera mig lite grann för uttalet. Ja, vi kommer att följa Umeå som kulturhuvudstad under hela året. Men sen är det ju viktigt att man håller i kontakterna så att det inte bara blir ett evenemang under ett år och sen så händer inget mer, utan man hoppas väl att det ska bli en fortsättning.
Ja.
Så att det ska bli starka band och att man ska knyta kontakter, ja, som blir bestående.
Mm.
Ja, sen var det ju så här att om vi pratar om Övik så inleddes ju den samiska veckan i lördags, Birgitta.
Ja, det gjorde det. Förra veckan var det ju nationaldagen först och främst. Vi hade inte så stort program, men vi träffades mitt på dagen på Erkenbiblioteket och i alla fall njöt utav att det var samernas nationaldag. Hissa flaggan, sjöng nationalsången och drack lite buljong och titta på en debattfilm. Hela vårt arrangemang med den samiska veckan, den började i lördags då vi hade Christer Stor nere på besök. Han höll en workshop för kören i Örnsköldsviks församling.
Vem är han?
Christer Stor, han är stor jojkare ifrån Umeå.
Ja.
Och han är professor i jojk vid Umeå universitet.
Spännande.
Han har studerat och tolkat och tagit reda på historia kring jojken. Och han kom med sitt rockband, kan man säga, och höll en föreställning, konsert på Thule teatern. Och sen så var han med då på den samiska gudstjänsten på söndagen.
Ja, var var den då?
Den var i Örnsköldsviks kyrka. Mm.
Mycket folk?
Alltid.
Alltid. Det är, ja, jag förstår det.
Ja, och veckan fortsatte ju då. Och nu är det tisdag. Och imorgon på onsdag, då har vi alltså ett föredrag på Erkenbiblioteket.
Ja.
Klockan 18.30. Då kommer en man från Västerbotten museum som heter Jans Heinerud. Och han ska berätta om skuggmannens begravning.
Oj då.
Ja, det är lite grann kring detta att förr så kunde man ju... Man skulle studera hur samerna såg ut och göra kulturella granskningar utav samernas utseende och så.
Ja.
Och då kommer jag inte ihåg vilken författare, om det var Ernst Manker eller vem då, som hade hittat, de hade hittat en grav uppe i Tärnafjällen. Och den skulle ju, resterna i graven skulle naturligtvis ner till Stockholm.
Mm.
Så de grävde upp det, tog ner det dit. Och till för bara några år sedan så låg det i Stockholm, men... Då fick vi tillåtelse att det där skulle upp tillbaka till platsen där det togs. Och så blev det en återbegravning utav de här resterna efter den här samen.
Ja.
Och det kommer den här mannen att berätta om. Och det ska bli jättespännande.
Ja, vilken tid är det?
Klockan 18.30 på Erkenbiblioteket i ett utav föredragsrummen där på bottenplan. Alltså, ja. Inne i biblioteket. Mm.
Låter väldigt intressant.
Ja, det är nog en kulturhistoriskt intressant föredrag.
Mm. Och det kommer att hända mer saker också.
Ja, visst. Vi har, egentligen så är det ju så att vi är en liten förening. Vi försöker dra i många grejer. Ibland får vi väl kanske inte ihop allt vi vill. Men vi får inte glömma det viktigaste av allt. Det är ju marknaden på lördagen den 15. Ja. Det är alltid tredje lördagen i februari.
Ja,
så vi ligger ju liksom på löpet efter Jokkmokks marknad och så kommer våran marknad och så är det en marknad bort i Funäsdal och så sen är det Umeå. De ligger som på ett pärlband, alla marknader.
Ja.
Men i alla fall den 15, då finns vi på plats utanför museet och då har, förhoppningsvis så har det kommit många hantverkare som finns inne i museet på bottenplan i år. Alla hittar dem på bottenplan.
Ja.
Och så har vi ju tältkåtan utanför och så finns det några köttförsäljare, förädlare utav renkött och de säljer fisk och skinn. Och... Så det kommer att bli folkfest på lördag.
Ja, vad
här
roligt.
I stan också.
Ja. Ja, jag brukar alltid vara där och köpa kött. Torkat renkött älskar jag. Och
ja, det är gott.
Lite renskav.
Ja.
Det är fantastiskt, ja, det man köper på marknaden.
Jajamän.
Inte riktigt som det djupfrysta man köper, men Det är min åsikt.
Ja. Sen, då ska du komma och hälsa på. Då sitter jag i tältkåtan och eldar och kokar kaffe och bjuder på renbuljong och kaffeost tillsammans med en
och
kollega.
Det känns jättehärligt. Jag vet, förra året var jag och hälsade på dig i tältkåtan.
Välkommen igen.
Jajamän, jag kommer tillbaka. Ja, nu har vi pratat en hel del om både invigning och vad som ska ske här i Umeå och vad som ska inträffa senare i vår som har samisk anknytning. Och jag tycker det är så roligt att prata med dig för jag är personligen så intresserad av samisk kultur. Det beror förmodligen på att jag kommer från Kiruna och har varit nära den samiska kulturen och de samiska traditionerna under hela min uppväxt. Och jag är väldigt fascinerad av samisk konst. Och hantverket är ju så fantastiskt. Så jag följer med spänning alla evenemang som har med samerna att göra och den traditionen.
Det kommer att hända lite mera. Vi har försökt att lagt ut så att man skulle kunna säga att vi hade något föredrag varje månad. Men inte riktigt så blir det. Men man kan ju ha mål. Så når man inte riktigt upp till bara upp till trädtopparna. Men vi kommer att ha ett föredrag i mars. Den 12 mars. Då kommer en kvinna ifrån Norrbotten som är en duktig kläddesigner. Som heter Anna-Stina Svacko. Hon kommer hit och ska hålla ett föredrag i Kolten och dess koder.
Och det blir spännande.
Det föredraget ska vi också ha på Arkbiblioteket.
Mm.
Och sen då så kommer då Kristi Westerdahl. Och så har vi ju, ja, vad kommer sen då? Ja, vi har ju ett projekt som vi fick pengar till från Kulturkicken. I samband med nu det här kulturhuvudstadsåret så har ju föreningar kunnat söka pengar till olika arrangemang eller evenemang eller projekt.
Precis.
Och vi har ett projekt som vi kallar för I samers fotspår. Där vi försöker hitta platser som inte är utmärkta. De finns dokumenterade sedan 1700-tal i det här området i Örnsköldsviks kommun.
Ja.
Och vi har hittills hittat och hittat fram dokumentation om en plats på Herrgårdsudden nu som kommer att där vi hoppas att vi kommer med att få ha lite påverkan på vad som kommer hända på Herrgårdsudden. För där fanns ett viste. En gång i tiden.
Vart ligger Herrgårdsudden?
Herrgårdsudden ligger i Köpmanholmen, inte långt ifrån Hedbergs fastighet.
Ja.
Ja. Och där fanns det ett viste och det finns dokumenterat på en karta från 1790.
Det förvånade mig stort när jag hörde att det fanns så långt söderut. Jag har ju alltid trott att det är mest Västerbotten. Norrbotten naturligtvis och de regionerna. Vi pratar om Nordnorge, Nordfinland och norra Ryssland och så. Men att det fanns verkligen det så här pass långt söderut.
Ja, det var ju så och är ju fortfarande så att vi har ju alltså samer från fjällsamerna som kommer ner med renar på vinterbete i vår kommun. Och förr så drog de ju ända ner i kustlandskapet här.
Mm.
Så att Köpmanholmen och ända ut på Ulvön. Och Strängöarna.
Det är ju fantastiskt. Ja.
Och så vidare. Så det finns spår efter det här. Och det här kommer ju vara någonting som Christer Westerdahl kan berätta mer om när han kommer i maj. Men vi håller nu på att göra ett litet forskningsprojekt för Sameföreningen i med hjälp av Kulturkicken.
Ja.
Och se vad vi kan dokumentera kring det här. Och då har vi hjälp av en arkeolog från Östersund som hjälper oss där.
Det låter spännande. Mm.
Det känns väldigt intressant att kunna få plocka fram det. Och så kanske att det kan vara så att i Örnsköldsviks kommun så får man lyfta fram att man fortsättningsvis inte bara skriver i information att här fanns samer, utan här finns samer.
Ja, fortfarande så är det så.
Ja.
Ja, men det är ju jätteintressant.
Men verkligen. Syns man inte så finns man inte.
Nej, det är ju så. Det är ju så.
Vi jobbar på.
Ja, Vilken tur att du finns, Birgitta, bland alla andra eldsjälar som jobbar för det här området och för samerna.
Ja.
Det är ju så verkligen värdefullt.
Ja, hade det inte varit för att man hittar de här Jelika som också brinner för det här intresset och känner att deras eget arv måste få komma fram, då hade det varit väldigt svårt att kunna driva på.
Ja.
Och vi finner jättefint gensvar ifrån som nu den här veckan i samarbete med Sesamgruppen till exempel, som ser till att Centrum i samverkan.
Ja.
De är alltid med oss. Ända sedan 15 år tillbaka då vi började med marknaden på torget har Sesamgruppen varit med och hjälpt oss och stöttat oss. Alla kommunens förvaltningar som vi hamnar i samarbete eller behöver ha lite stöd och pushing utav, absolut positiva gensvar. Studieförbund och församlingar, allt där vi ser att vi måste ha samarbete. Och det tror jag är Örnsköldsviks föreningstäta kommun som gör möjligheten. Kommunen är van att det finns så mycket föreningar. Och föreningar gör ett stort jobb för att förvalta den otroligt vida spektrum utav intresseområden.
Ja.
Får jag bara berätta lite grann om, eftersom jag är hantverkare, jag har ju möbelsnickeri. Och mitt samiska arv har mer och mer hoppat fram i mitt hantverk.
Hur menar
alltså
du?
Arvet pockar på att det vill komma fram i det jag producerar.
Uttryckas
i mina möbler.
Ja, i dina möbler.
Och det har gjort att jag har kommit med i olika nätverk. Bland annat kvinnliga samiska hantverkare i Sverige. Alltså i Sápmi. Jag är med i ett företagsutvecklingsprogram för hela Sápmi. Och där möter vi de här fyra nationerna i Sápmi.
Ja.
Och då inser vi att de här gränserna, de finns ju inte.
Nej, men precis.
Och det är det som är så fascinerande. För alla tillhör vi samma arv.
Ja, men det är så
klart. Det är så stort. Det är så otroligt stort. Och här ser vi ju, ja, det är så många dörrar som har öppnat sig. Jag är så tacksam att jag får uttrycka mig i hantverk och samtidigt få möta människor som inspirerar mig.
Ja. Och du inspirerar jättemånga också, Birgitta. Absolut, med din personlighet och ditt kunnande.
Ja, men det gäller ju att man får sprida lite grann och berätta.
Ja, det är ett givande och tagande som i alla relationer.
Ja.
Jätteroligt. Birgitta, du har många järn i elden och jag vet att du ska susa iväg på nya uppdrag idag.
Ja.
Men du ska ha hjärtligt tack för att du kom. Jag är så glad att du ville komma och vara min gäst.
Tack så mycket för att du hörde av dig.
Ja.
Och det ska bli spännande att få träffas i fortsättningen.
Ja, det ska det bli.
Ja. Tack ska du ha.
Tack ska du ha. Nu ska jag runda av dagens program. Nästa vecka kommer Åke Collin och berätta orkesterminnen. Han är alltså programvärd nästa vecka, nästa tisdag. Jag som har suttit i studion heter Anke Hagström och i kontrollrummet sitter tekniker Erik Bergström. Sitt kvar för all del för 10.30. Till 11.30 är det Perdido Jazz och Blues som har program. Och det är Pelle Elving och Inger Grundroth som är programvärdar. Tack för att du lyssnade, säger Anke Hagström.
Ensam i natten trivs jag bäst. ensam med den hemlighetsfulla lampan, befriad från den påträngande dagen, böjd över ett aldrig färdigt arbete, patienskortens kombinationer. Men sen, om aldrig denna patiens går ut, jag har natten på mig. Någonstans sover en slump över korten. Någonstans är redan en sanning en gång sagt. Varför då oroa sig? Kan den någonsin sägas mer? I tankspriddhet vill jag lyssna till vinden i natten, till korribanternas flöjter och till de eviga vandrarnas språk.
Det var Bo R. Holmberg som läste veckans dikt. Det var dikten Ensam i natten och den är skriven av Gunnar Ekelöv och hämtad ur samlingen Strontes från år 1955. Och som avslutande musik hörde vi Bengt Hallberg spela poem.